har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Åsa Secker.
Åsa, du berättar historien om Mats O. Sundqvist i två delar. Har man inte hört första delen så ska man göra det, för att annars kan man inte fatta någonting av det här.
Absolut. Gå tillbaka, lyssna på avsnitt 1 när ni har gjort det. Kom tillbaka hit, lyssna på avsnitt 2.
Bara för påminna, vart är vi i historien?
Jo, men vi lämnade Mats O. Sundqvist vid pianot. Han är välkammad, han ler in i kameran. Dagens Industris första sida, november 2007. Han står liksom på toppen av sin finanskarriär, kan man säga.
Men samtidigt så förstår man ju att det där kommer inte hålla i sig för alltid, kanske. Du ska få berätta klart den här historien nu.
Resten av historien om Mats O. Sundqvist kommer här. Sven Ivan Sundqvist har plockat fram DVD-skivor med inspelningar av sin kusin Mats O. Sundqvist. Vi tittar på datorn i arbetsrummet i enplansvillan på Lidingö utanför Stockholm. På skärmen så dyker Mats upp, nästan alltid med en mikrofon i handen. Innan vi filmade allt med våra mobiler så valde man filmtillfällen med större omsorg. Den där klumpiga videokameran plockades bara fram när det var något särskilt. En 50-årsfest, på julafton, på semestern kanske.
En del av hans personlighet är ju, om man ska försöka förklara en annan människa, så skulle jag säga att han gillade att vara i centrum, att stå i centrum, att uppträda, att ha ett auditorium, och då kan det vara genom att prata eller sjunga.
Hon står där som brud med blomster i skrud. Jag fylls med...
Mats O. Sundqvist älskade att sjunga. Han älskade att uppträda. Han älskade det så mycket att han 1998 tog ett sabbatsår från affärerna och började plugga klassisk sång på Birka folkhögskola. Lärarna på Birka minns honom som glad, ödmjuk, öppen för att lära sig nya saker. Men de minns också att han aldrig hymlade med att de här musikstudierna bara var en ursäkt för att få ta en paus. En paus från en tillvaro som snurrade snabbare och snabbare. Hans sångröst hade utvecklingspotential, säger en av lärarna till mig på telefon. Men han hade behövt öva mer. Och det var kanske inte hans starka sida. Den 1 november 2007 så sitter Mats vid pianot på Dagens Industris första sida. Något år senare så sitter han vid ett annat piano, hemma hos sin kusin Sven Ivan, när det börjar skaka under fötterna på miljardären från Jämtland.
Det är den här situationen när han sitter hemma hos mig och spelar piano. Det är 2008. Kurserna faller på börsen, så ringer det på telefonen. Han slutar spela piano, tar telefonen och lyssnar på vad jag förstår då i mäklaren på Carnegie. Och så börjar han spela igen, och sen säger han som en pratbubbla ur munnen: där rök en miljard till.
2007 har Mats varit bäst på börsen. Värdet på hans portfölj har stigit med hela 26%. På 2 år har han köpt aktier för 4,2 miljarder kronor. Det mesta med lånade pengar, säkrade med aktier. Och det går bra. Det går jättebra. Så länge som börsen går bra. Men det gör den såklart inte för alltid.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att där utvecklas bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem, man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, kan jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla. Alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen. Och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension. ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Peter Benson är chefredaktör för tidningen Affärsvärlden. På 00-talet så jobbade han på Dagens Industri och på Börsveckan. Han hade koll på börsen kan man säga. Och 2007, ja då händer det något med världens börser.
Ja, men det som händer i världen är ju att dels så börjar det krackelera i USA kring den här, man pratar om subprime. Alltså att man har lånat ut alldeles för mycket pengar till människor som är helt hopplösa på att återbetala, och de har köpt stora lyxkåkar fast de är i princip arbetslösa, och så har man lurat varandra och tyckt att det här var en bra grej, så att bostadsbubblan i USA börjar först pysa ut och sen så smäller det liksom. Och det där drar även med, eller det där får även liksom återverkningar i Sverige, och sen så finns det en annan viktig sak då, och det är att det här råvaruracet, att man liksom tänkte att det liksom höll på att ta slut på råvaror och de skulle vara så värdefulla. Där synar man korten också och det visar sig inte stämma.
Traders say this is the craziest day they have ever seen in these markets.
Down 9% today. The ZDAX over in Frankfurt is down by 9%.
Och sen så det som är, blir det verkligt läskiga då är när banksystemen i mycket USA men även Europa då, när de visar sig vara shaky, att det är liksom fullt med dåliga lån, för att det visar sig nämligen att de som har finansierat de här dåliga lånen i USA, det är ganska mycket europeiska banker, dumt nog.
What started in America last year has now spread to every part of the world.
I slut som sitter med svarta Petter så att säga. Det är jättemånga som förlorar pengar, men och då skakar hela finanssystemet i hela världen egentligen, och särskilt då i ekonomier med ganska stor finanssektor. Exempelvis Sverige.
Det kanske inte är helt självklart hur dåliga amerikanska bolån kan få hela det globala finanssystemet att skaka. Men grejen är att de där lånen som amerikanerna har tagit, de har på massa omvägar delvis finansierats av bland annat europeiska banker.
Och då blir alla jätteoroliga. Det kanske även är en svensk bank som har varit med i det här. Sitter vi också med jättedåliga lån? Sitter Danske Bank med dåliga lån? Sitter den och den? Och så alla sitter och tittar på varandra och undrar vem sitter med Svarte Petter, och man anar att det inte bara är en Svarte Petter utan det finns liksom halva kortleken i Svarte Petter. Och då blir det liksom en skräck som är delvis befogad och delvis bara skräck för skräcken. Och då då kommer det här liksom, de här fruktansvärda, så att säga, dagarna i finanshistorien där liksom man befarade att liksom hela skiten, om man får säga så, den här podden höll på att gå liksom bara haverera. För att ingen vågar göra någonting med någon annan. Det finns inget förtroende kvar. Och hela vårt ekonomiska system bygger liksom på förtroende ganska mycket. I Mats O. Sundqvists fall så var det väl ganska uppenbart för alla eller många att den här killen sitter sannolikt med jättemycket lån. Och då blir ju han... Det blir som när du spelar kort återigen, att alla vet att han sitter med minst en Svarte Petter. Mm. Och då blir han också väldigt... Han blir liksom dubbelt sårbar där, för att alla vet att ska vi göra affärer med Mats och Sundqvist, då ska vi antingen ha jättebra villkor eller så ska det vara jättemycket hängslen och livrem, och då blir det blir som en liten peststämpel som är jättesvår att ta sig ur.
I takt med att börserna rasar så krymper värdet på Mats aktieportfölj. Portföljen som har varit säkerhet för lånen som han har tagit för att kunna köpa mer aktier. Vännen och rådgivaren Peter Thelin, den frispråkige före detta fondförvaltaren, förstår att den där höga belåningen kommer att bli ett problem.
Saker som är gamla kan man ju berätta om. Vi var uppe i Jämtland på en tillställning, Mats och jag. Och jag var på honom som 17 på förra. Jag kommer ihåg att vi äter frukost i året tillsammans på bageriet där. Och det här är nog 2008 eller något sånt, 2007 eller något sånt där. Och då sa Mats, fan, du måste göra någonting. Det kommer att få ett helvete om du inte fixar en skuldsättning. Det är alltså, du måste sälja av. Jag har en plan här. Jag har en plan, jag vill inte sälja av någonting. Ja, och sen ska träffas vid lunch. Och så här, nu har jag sålt 1 miljon SCA-aktier. Ja, vad bra, så här. Jag sålde dem från bolag till mig själv, säger han då. Ja, och det, ja, det var mindre bra. Men då hade han belåningsutrymme på sig själv, men inte på bolaget. Ja. Han hade ju egentligen, han hade nog en plan, är fel att säga, men han hade i alla fall en tanke som att han skulle vara långsiktig när han var på börsen. Han var långsiktig med Hexagon. Nu hade han börjat köpa aktier i SCA, Skanska och i Industrivärden. Och att det skulle som han skulle liksom bli hans nya.
Mats säljer inte. Eller han säljer för sent. Han och Carnegie, ska sägas, väntar så länge som till sommaren 2008 innan de säljer av aktierna i Hexagon. Det är överlägset största innehavet i Mats portfölj. Lånen som han har tagit för att köpa de aktierna, de kommer från flera håll. Men den bank som har tagit större risker än andra, det är Carnegie. Det finns regler som säger hur mycket man som bank får låna ut till en enda kund i förhållande till hur mycket kapital banken har. Överskrider man den gränsen så har man en så kallad otillåten exponering. Carnegies lån till Mats är en otillåten exponering vid 3 tillfällen sommaren och hösten 2008, enligt deras egna beräkningar. Och det vet de om. De tvingas till och med informera Finansinspektionen. Och banken förstår att de måste göra något för att komma ner under den där gränsen. Och sommaren 2008 så gör de en sak som ska bli väldigt omstridd. När Mats först blir kund hos Carnegie 2004 så öppnar han inte bara depå för sig själv utan också för sina 3 barn. Han går i borgen för depåerna och har fullmakt att göra vilka affärer han vill med pengarna. När hans egen depå är överbelånad och Carnegie sitter med den där så kallade otillåtna exponeringen, ja, då säljer banken 8 miljoner Hexagon-aktier från Mats bolag till barnen. De 3 barnens konton debiteras med 265 miljoner kronor vardera. Och resultatet blir att barnens konton nu också är överbelånade med flera 100 miljoner kronor. Det som från början var ett plussaldo på 240 miljoner blir snart en skuld på drygt 600 miljoner. Carnegie själva hävdar gång på gång att man inte gör det här för att bli av med den där otillåtna exponeringen, utan av en annan anledning. Mats sitter ju sedan ett tag tillbaka i Hexagons styrelse. När man sitter i styrelsen för ett bolag så har man såklart en viss insyn. Och när man har det så får man inte köpa och sälja bolagets aktier för nära inpå att bolaget ska presentera till exempel en kvartalsrapport. Eftersom att det kan skicka signaler till marknaden att man vet något som inte är offentligt än. Det här kallas för ett handelsförbud. Hexagon ska lämna en rapport om en dryg månad när den här affären med Mats barns konton görs. Carnegie menar att man gör transaktionen med barnens konton så att man ska kunna sälja de där Hexagon-aktierna om det behövs, även när Mats själv har så kallat handelsförbud. Problemet är att Mats inte hade handelsförbud när affären med barnen gjordes. Det fanns marginaler. Mats själv hävdar våren 2009 att han blev informerad om transaktionen med barnen efter att den redan var gjord. Jag ställdes inför faktum, säger han till Dagens Industri. Carnegie kommer också hävda att man uppfattade att Mats och barnens konton inte skulle redovisas tillsammans utan separat och alltså inte räknas som en enda exponering. Men Mats har ju både fullmakt och är borgenär för barnens depåer. Så i Finansinspektionens ögon så ska hela familjen Sundqvist räknas som en exponering. Och det där spelar stor roll för beslutet som Finansinspektionen fattar i november 2008.
Här är Dagens Eko kvart i fem. Banktillståndet dras in för Carnegie. Staten tar över.
Vi har idag haft styrelsemöte i Finansinspektionen och där hanterat frågan om en sanktion på Carnegie. Där fattades beslut om att dra tillståndet för Carnegie.
Christer, det här är väl minst sagt ovanligt.
Jag har alltid sagt något motstycke vad gäller just att man har en bank eller investmentbank som då har tagit så stora risker och misskött sig på det mot regler och gällande krav på en bank, så att då ryker tillståndet nu.
När staten har tagit över så blir det ett dotterbolag till Carnegie som heter Valot Invest med vd Arne Berggren i spetsen som får i uppgift att reda ut den här röran med Mats och Sundqvist och en del annat. Vi kommer till det.
Och fram till dess kan man säga, då hade Mats problem var hanterbara till tillståndet rycker. Och då var inte jag så engagerad i det där, utan då hade han inte som, då jag visste att han hade problem, men han hade som inte berättat för mig om det på det sättet. Men när tillståndet ryker, då sätts ju allt på ända. Och då måste han göra någonting. Och då frågar han mig om hjälp.
Mats vänder sig till personer som han litar på. En av dem är Peter Thelin. Miljardären och barndomsvännen Dan Olofsson är en annan. De träffas på kusin Sven Ivans kontor på Kammakargatan. Där får de lånat rum.
Han frågar vad ska jag göra, hur ska jag göra, hur ser de på det här och den här skuldsättningen och vad tycker du jag ska göra och sådär. Så att han var väl hos Carnegie varje vecka och gick igenom alla sina tillgångar för att han då skulle de skulle ha koll på vad han gjorde. Och sen var det bara som när tillståndet förlorades, ja då skulle Mats bort. Då skulle man avveckla Mats så fort som möjligt. Ja, jag deltog ju väldigt mycket i de här diskussionerna. Jag deltog i diskussionerna med Mats vad som kunde göras. Utan det var nog, man kan nog säga att Dan Olofsson deltog väldigt aktivt i diskussionerna. Och jag deltog utåt sett och jag deltog inåt sett i diskussionerna vad som var skäligt att göra. Man, alltså Mats hade ju hamnat i en situation som han var överbelånad och då är de reglerna som gäller. Sen var det en fråga då, som då, vad är tillgångarna som då inte är noterade, vad är de egentligen värda? Och där hamnade vi i en diskussion då som att fastighetsbolaget då som låg som pant där, hur skulle man värdera det? Och det var mycket sånt som då var. Och Mats ville ju dra ut på tiden. Han hade hoppats att börskurserna skulle gå upp och att det här skulle lugna ner sig och då skulle allting vara frid och fröjd. Och sen så tyckte ju då Carnegie att det här tog för lång tid. Då så hotade ju de med att sätta Mats i personlig konkurs. och auktionera ut.
Och då har klockan hunnit bli 21 minuter i 8. God morgon, ni lyssnar till P1 morgon. Investmentbanken Carnegie kommer att auktionera ut finansmannen Mats O. Sundqvists holdingbolag Skrindan som lämnats som pant på miljardlånet. Det blev klart igår efter att Sundqvist och Carnegie inte kunnat komma överens om hur Sundqvist ska betala tillbaka lånet.
Och min uppfattning var bara att vi måste lösa det här innan. Och jag är osäker på om det var det bästa rådet. Det har jag funderat på länge. Man kanske skulle ha låtit dem gå. Och sen hade det blivit en juridisk process omkring det här. Men det var inte, jag tyckte det var en dålig lösning. Utan då fick man då en vecka på sig för att handla fram en lösning då som skulle göras. Och det gjordes då på den här veckan. Och sen skulle avtalet skrivas. Det kanske var 8 timmar man hade på sig att skriva ett jättebesvärligt avtal. Och det var avtalet, det saknade väl vissa grejer då som man skulle haft med i avtalet. Men det får man ta på att det var så bråttom allt det där.
Det är bråttom. Det skrivs ett avtal. Ett avtal som kanske har sina brister, men det är i alla fall ett avtal. Ett avtal som gör att Mats O. Sundqvist slipper auktionera ut sitt livsverk, koncernen Skrindan, till högstbjudande. Arne Berggren på Valet Invest har satt den 17 mars 2009 som deadline. Den 13 februari är han med i P1 Morgon i Sveriges Radio och säger så här.
Varför vill ni ha tillbaka hela miljarden nu?
Det är ju så, vi gör ju bedömning att Mats kan inte betala den här miljarden nu. Utan vi gör ju bedömningen att han kommer att få svårt även i framtiden att betala tillbaka den där miljarden. Det är därför vi gör den här lösningen.
Om ingen överenskommelse är gjord så auktioneras Skrindan ut klockan 10.00 i Salénhuset den 17 mars. Och måndag den 16 mars, när klockan närmar sig midnatt, ja, då ska avtalet skrivas på i sista stund. De träffas i ett konferensrum på ett advokatkontor på Hamngatan i Stockholm. Lokalerna är vackra, stuckaturer i taket. Men stämningen i rummet är elak, säger Peter Thelin. Det tar bara en halvtimme eller så. Avtalet är ju redan klart. Det är bara underskrifterna som saknas. Runt bordet sitter, förutom Mats och Peter, även Mats dotter Anna-Karin. Mats advokat, motpartens advokat och så Arne Berggren.
Jag tyckte det var jävligt sorgligt. Det var som, då gick någonting i graven. Det var som, och Mats, han var lika glad ändå. Alltså utåt sett så var han, ja.
Vad gjorde ni?
Klockan var, det var ju mitt i natten alltså. Mats och Anna-Karin gick hem och jag åkte hem till Södertälje. Ja. Ja. Ja, men det var en enormt sorglig kväll tycker jag.
Vad sa Mats?
Han sa ingenting.
Det skrivs sekretessavtal. Detaljerna i uppgörelsen ska inte offentliggöras. Och vissa frågor om hur den här uppgörelsen kommer till är fortfarande inte besvarade. Som till exempel vad de onoterade tillgångarna faktiskt var värda då, när avtalet skrevs under. Vilka andra intressen som eventuellt låg bakom att få Mats att skriva under. Hur det egentligen gick till när Mats barns konton blandades in. Och om risken för att barnen skulle stämma Carnegie påverkade hur man hanterade hela uppgörelsen. De där frågorna har vi inga svar på. Men det vi vet är det här. I och med uppgörelsen som skrivs under den 16 mars 2009 så skrivs Mats skulder av helt. Hans barn får tillgångar värda 50 miljoner. Mats själv får behålla pensionsförsäkringar värda mellan 20 och 40 miljoner och möjligheten att köpa loss vissa tillgångar i Jämtland, bland annat Högfors slott. Inte fy skam kan man tycka, men då ska man komma ihåg att Mats tillgångar bara ett år tidigare hade värderats till många miljarder. I det perspektivet så var den barskrapad Mats O. Sundqvist som drog sig tillbaka till Jämtland 2009. I andra änden av uppgörelsen så ser det däremot snabbt ljusare ut. Riksgälden tar över Carnegie i november 2008. I februari året därpå så säljs banken till riskkapitalbolagen Altor och Bure. Ganska snart efter att avtalet med Mats är påskrivet så börjar man sälja av tillgångarna som finns i skrindan. När majoriteten av tillgångarna är sålda ett par år senare så står det klart att bankerna som hade lånat ut pengar till Mats bolag, de har inte förlorat en enda krona. Och staten då, som fick gå in och ta över den krisande banken Carnegie? Ja, staten, de har gjort en preliminär vinst på knappt 600 miljoner kronor.
Jag vet inte, jag är osäker på om man tog Mats på det allvaret som man skulle göra. Att man såg som en uppstickare, risktagare. Jag tycker att det genomsyrade också hur man hanterade honom när det blev bekymmer. Att det var inte riktigt att hade man som varit en etablerad finansfamilj som hamnade i de här bekymren, då hade det hanterats annorlunda än om, som det ju blev med Mats. Han stod väldigt ensam där. På vilket sätt hade man gjort det? Han hade ju ändå en säkerhetsmassa som man kunde diskutera. Och som en finansiell institution skulle kunna ställa sig bakom att det här var okej. Men det var det inte med Mats.
Utan
han var inte en del av etablissemanget. Det är min tolkning. Så jag valde ju att då jobba jättemycket med Mats för att försöka hjälpa honom så mycket det gick under det här året, som det var för ett halvår kanske var frågan.
Det går fort. Fallet. I november 2007 så ler Mats på Dagens Industris första sida under rubriken Bäst i år. Aktieportföljen värderas till över 11 miljarder. Ett år senare så har rubriken en helt annan ton. Guldgossen som sänkte Carnegie. Han spelade bort 1 miljard. Vad var det som hände egentligen? Hur kunde det gå så långt? Varför sålde inte Mats innan det var för sent? Året innan kraschen så sitter Mats i en fiskebåt i Norska havet tillsammans med Frans Bergstrand, sin gamla kollega från Jämtlamäll, han med telefonkiosken, om ni minns. De jobbar inte ihop på sågverket Jämtlamäll längre, det har sålts vidare något år tidigare. Frans Bergstrand tycker om att hänga med i världsekonomin, han gillar att läsa nyheterna. Och de här subprime-lånen i USA som har börjat knaka i fogarna, ja, de oroar honom.
Och jag sa till Mats att försök ta och casha hem en hel del nu medans tid är där.
Vad
sa han då? Nej, han tyckte att varför skulle man göra det? Utan han, så vid den, då kände jag att han var nog i en annan värld. Va?
Och, kände du inte igen?
Eller? Nej, jag kände inte igen han. Inte alls. Alltså. Att då hade gått för långt. Och
hur mycket pressade du honom i det då?
Ja, men vi satt ju och räknade ut av hur mycket han var värd i brutt. Och det var väl en 15-20 miljarder.
Gjorde ni det på båten?
Ja, och så räknade vi ut att han hade ett netto efter skulder och skatter på några miljarder. Kanske 3-4 miljarder. Och då tyckte han, ja men det varför 3-4? Det är ju, det är väl bättre att jag satsar vidare. Så då var han väl inne i där, som Peter Thelin nämnde en gång för mig, att när man passerar och blir miljardär, då blir man olycklig. Och jag tänkte, nu har du blivit olycklig, Mats.
Ja, men jag har sagt att man blir inte lyckligare av det. Nej. För då glömmer man bort lite grann vad som riktiga värden är. Han var inte intresserad av pengar för att konsumera. Han var nog inte intresserad för att åka hem och räkna hur mycket pengar han hade heller. Utan ibland brukar jag säga att han var missbrukare. Visst, ibland så missbrukade han alkohol. Han missbrukade pengar också på det sättet att han, det var mera spelet runt omkring som var intressant för honom. Än att han skulle ha de här pengarna. så pengarna i sig var inte intressant, men just det här med att sätt som jag tror han var mer intresserad att tillgången som han ägde, han gillade tillgången som han ägde. Så att jag tror faktiskt så här i efterhand, och det har jag inte sagt tidigare, men jag tror att det var lite det som då hindrade honom mentalt för att kanske sälja. Att han har haft bara som handlat i aktier och inte haft något emotionellt som tanke att nu ska jag göra det här. Då hade han nog kanske varit mer lätt på foten och tyckt att men det där kan jag sälja. Det drev honom mer, tror jag. Han älskade Hexagon. Ja, ja.
Utifrån sett kan det se ut som att han är mer där. Mycket vill ha mer.
Ja, men det är fel beskrivning av honom. Det är inte... Utan mer en fartblindhet skulle jag säga. Det var namn där. Och sen gick det vidare. Själva händelseförlopp. Alltså själva affärerna som i sig var det som triggade honom.
Affärerna, ja. Att köpa och sälja och låna för att köpa mer. Mats hade en långsiktig plan med sina aktier. Han ville äga så mycket att han fick något att säga till om. Och han ville hänga kvar länge, som han hade gjort så framgångsrikt med Hexagon. Och att låna pengar för att köpa mer aktier och säkra de lånen med aktier som man redan har, det är inget konstigt med det, menar ekonomijournalisten Peter Benson.
I princip så är det absolut inget konstigt med det, men det är en fråga om grad. Det vanliga, eller liksom, om vi tar de här stora investmentbolagen som vi pratade om, Industrivärden och Wallenbergarnas Investor och sådär, de kör nästan alltid med, eller har ofta kört med belåning historiskt, men då pratar vi kanske så här 10% belåning. För man tänker att aktierna kan inte falla 90%, men de kan falla 50%, de kan falla 60%. Liksom. Så då har man har en belåning, men det är en låg belåning. Och så att det är jättevanligt och skulle jag säga fullt rimligt att det finns möjligheter att belåna aktier. Men det handlar om så här, vilka aktier belånar vi? Belånar vi något så här high chaparallbolag eller belånar vi något stort och stabilt? Och Mats och Sundqvist hade ju stora och stabila bolag, så det var väl inget konstigt att de belånas. Men frågan är då hur mycket? Och här var det uppenbarligen alldeles för högt belånat. För liksom, belånar du uppåt så här 50%, det kan låta lågt om man tänker sig som en bostadsägare. Så här, 50% belåning på en bostad, det är ju ingenting. Men för aktier så är det jättemycket.
Ja, men jag har ju sagt att Carnegie agerar ju då i stort sett knarklangare till Mats. De försåg honom med pengarna. Så de kan ju inte säga att Mats fällde Carnegie. De fällde ju Carnegie själva. Det är min uppfattning och det kommer jag alltid stå för. Sen var det långivningen till Mats som fällde Carnegie. Men det var inte Mats som bestämde över om han skulle få lån eller inte. Så det tycker jag.
Att han var så benägen att han
fick lån. Jo, men då kunde du säga nej vilken dag i veckan som helst. Men de var ju för intresserade också från andra sidan att tjäna pengar på finansieringen.
Det är uppenbart att de har ju haft ett symbiotiskt förhållande där man har hjälpt varandra och dragit jättestor nytta av varandra, och att Carnegie har ju varit villiga medhjälpare till hans imperiebyggande och lånat ut de här pengarna, för då har de dels kunnat ta betalt för en antagligen ganska bra ränta, kanske så här olika uppläggningsavgifter och gud vet vad, och sen så har pengarna använts då till att göra affärer, så då får de betalt en gång till. Återigen, i liten skala så är det helt naturligt att ett bolag som Carnegie vill göra sånt här. Men när lånen blir för stora och dessutom för koncentrerade, så att du liksom har halva balansräkningen knuten till en kund. Nu vet jag inte om det var exakt halva, men det var en väldigt stor del av Carnegies tillgångar, eller nettotillgångar, var ju knutna till bara Mats och Sundqvist. Och det är ju liksom inte vettigt.
Nej. Mats får såklart frågor i media om det här under våren 2009. Om de stora riskerna som han har tagit genom att vara så hårt belånad. Och vilket ansvar som han har för Carnegies fall. Till TV4s Nyhetsmorgon säger han så här i februari.
Det kan jag väl åtminstone säga att det är inte jag som har sänkt Carnegie.
Vem är det som har sänkt Carnegie då?
Ja, enligt Finansinspektionens beslut så har de sänkt sig själva. Sen är det ju så här att ja, det har ju också liksom utmålat som att man är högspekulativ och de bitarna. Och så här backspegeln, då kan man väl säga att ja, det var för mycket lån. Man var för oförsiktig.
Och han tillstår också själv att karusellerna snurrat lite väl snabbt de senaste åren.
Klart man är ju präglad av det man har hållit på med. i hela sitt liv. Och det är så länge man har hälsan så tycker att det är kul, så varför skulle man lämna det? Man kanske inte behöver springa lika mycket som man har gjort hittills. Och det har väl varit ett av mina problem. Mm. Om jag gått istället så har jag inte kommit in i det där. Lite mer eftertänksamhet av det.
Men nu undrar ni såklart, vad säger Carnegie om allt det här? Jag har såklart frågat dem. Men Carnegie idag är inte samma bolag som Carnegie då. De där åren när allt snurrade så fort. I princip alla nyckelpersoner som var med då har bytts ut i samband med att bolaget har sålts vidare. Så när jag frågar Carnegie idag om de vill bemöta allt det här så avstår de helt enkelt. Jag hör också av mig till Anders Tuvlind som var ansvarig för Mats och Sundqvists låneaffärer på Carnegie. Men han vill inte heller ställa upp på intervju. Så för att försöka förstå vad som för sig gick inne på Carnegie så läser jag ekonomijournalisten Carolina Palutko-Makius bok Det är jag som äger Carnegie. I den kan man läsa att Mats och Sundqvist är långt ifrån Carnegies enda problem. Banken har också en annan stor huvudvärk under den här perioden. En kreditportfölj i Norge. Det var lika mycket pengar på spel i Norge som det var med Mats och Sundqvists aktieportfölj. Till Carolina Palutko-Makius säger källor på banken att Carnegie hade kraschat ändå, även om Riksgälden inte hade klivit in. Och det hade inte varit på grund av Mats och Sundqvist. Det hade varit på grund av den norska kreditportföljen. När staten tar över får Arne Berggren i uppgift att lösa det problemet också. Ett antal av de rika norrmännen som har ställt till med så stora problem för banken får återbetalningsplaner på flera år. Ibland så många som 8 år. Det som Mats också ville ha. En återbetalningsplan.
Och jag vet att jag kan, jag vill göra rätt för mig. I den här finanskrisen så har det uppstått en sak som för många har blivit svår. Och med likviditetsbristen i samhället idag så kan inte jag mobilisera kapitalet idag, men jag kan göra det under tid.
Genom hela krisen så hävdar Mats att han har tillräckligt med kassaflöde för att kunna betala sina räntor. Det som hela tiden har varit hans käpphäst, att så länge man kan betala sina räntor så är allt okej. Men det blir ingen återbetalningsplan. Avtalet skrivs på och till media säger Mats att han vill vända blad.
Ja, vi gjorde ju en uppgörelse nu i natt här och avstyrde den här aktionen. Och det är en ny huvudägare för Skinna-koncernen, Carnegie. Och som jag lyckönskar till ett fint företag, företagsförvärv. Jag har gjort mig fri från min skuld och vi vänder bladet och går vidare.
En sak som, nu vänder vi blad om man säger så, men vi vände sig inte blad, utan då pågick den här processen. Och Mats hade ju ordning och reda, men det var hans ICA-konto, det var allt gick man igenom. Så att det inte skulle finnas några pengar någonstans. Och jag säger så här, man ska förstå som att datorn har skrivits, man skulle som gå igenom allting och det skulle vara rätt. Men det där var nästan förnedrande. Det där tyckte Mats var jobbigt. Det sänkte honom. För då var han inte, då var han inte en värdig människa när man gjorde det där, den här utredningen. Det, alltså han kände det så. Och det tyckte han, det var ju samma sak med att gå i konkurs egentligen. Men man hade låtit honom behålla lite.
Mats drar sig tillbaka till Jämtland. Då och då dyker det upp artiklar om att han är på väg tillbaka. Han vill tillbaka. Bygga upp en ny verksamhet. Men det ska han aldrig hinna göra.
Igår förmiddag hittades Mats och Sundqvist livlös vid en fyrhjuling i närheten av Högfors slott utanför Häggenås några mil norr om Östersund. Hans liv gick inte att rädda.
Kommer du ihåg när du fick höra om olyckan?
Ja, det... Jo, men det gör jag. För det var ju... Det var det var, olyckan var ju på kvällen, på lördagskvällen. Och Per och hans fru, de bor där uppe i Häggenå som gården heter uppe i Jämtland. De bor egentligen på familjens gamla gård. Och de hade varit inne i Östersund på ett bröllop eller födelsedagskalas tror jag det var. Och det var så de hade varit borta på fredag, på lördagskvällen. Sen kommit ut på morgon och då hade de fått ett samtal från polisen. Då ringde Per mig och sa att jag orkar inte, pappa är död, jag orkar inte ringa. Du får ringa runt till alla som ska veta det här.
Jag var på kontoret, undrar om det inte var en lördag eller söndag. Och så blev jag uppringd av min vårmats och min kusin Ove. Som då hade fått höra det hur han visste. Men det, jag fick höra det på en förmiddagen samma dag som han dog, om han nu dog på den natten.
Hur reagerade du då?
Stum. Tyst. Konstigt. Jag har aldrig fått frågan om hur jag reagerar på en död, så att jag letar ord. Det är inte lätt.
Ja. Ja, men vi var jättenära vänner, så att det var hemskt. Det var, han var ju för ung. Jag menar, det är ju så, man dör. Alla dör någon gång. Man dör i ålderdom. Men Mats, det var inget roligt sätt att dö på. Och allt såg bättre ut. Och nej, det var som inget. Det var en hemsk dag.
Söndag förmiddag den 23 september 2012 hittas Mats och Sundqvist död under sin fyrhjuling i en slänt, inte långt från Högfors slott. Kvällen innan har han varit i sin fäbod. Någon gång mellan 7 och 9 på kvällen så ska han bege sig hem till Högfors slott igen. Men han kommer inte hela vägen hem. Morgonen efter så hittas han av två personer i det lokala jaktlaget. När räddningstjänsten kommer dit kan de konstatera att det är många timmar för sent. Mats och Sundqvist blev 61 år gammal.
Sen var det stor begravning i Östersund 3 veckor senare. Man hade nog tänkt att begravningen skulle vara någon annanstans, men man var tvungen att ha det i, jag vet inte vad kyrkan, om det är Storkyrkan eller vad det heter i Östersund. Stora kyrkan, ja just det. Och jag tror det var 700 gäster på begravningen.
Östersundsposten räknar till 768 gäster i kyrkan. Alf Svensson är där, Ian Wachtmeister är där. Men kusin Sven Ivan Sundqvist är inte där.
Jag förstod på släkten uppe i Östersund att skulle vara en tillställning för inte bara för familjen och vännerna utan affärslivet, men också bygdens son eller sån där. Jag ville inte sitta bland 700-800 människor, så att jag...
Sven Ivan har redan innan bestämt sig för att inte gå på begravningen i Östersund. Och samma dag som den äger rum så befinner han sig i Helsingfors. Så när klockan slår 1, samma klockslag som begravningen ska börja i Sverige, så går han in i tempelkyrkan och slår sig ner.
Så där satt jag ensam och funderade över livet. Så jag har aldrig under mitt ganska händelserika liv haft så roligt med någon människa i så många år som jag hade med Mats.
Och sen var det en stor tillställning på gamla flygfotiljen i Östersund. Med då kaffe och tårta. Äter man smörgåsbord på begravning? Eller smörgåstårta. Och då var den som ledde begravning en efteråt. Det var Dan Olofsson. Och så att då sjöng han och hans fru. Hans bror spelade bas. Eller Dan spelade bas. Hans bror var med och spelade. Och gamla KD-ledaren Alf Svensson. De sjöng ovan där, det kommer jag ihåg. Det var på något sätt... Ja, det var ett sånt, Mats var i sitt esse. Men, det, ja. Men då hölls det enormt många tal. Jag höll ingenting. Per höll ett tal som var helt fantastiskt. Men från lokala människor som Mats kände. Och då insåg man ju vilken betydelse han hade haft för bygden. Jag menar, han var ju helt enorm. Så alla ville tacka honom för att han hade gjort för idrottsklubben, för han hade gjort för dem, och han gjort för dem, och han gjort för dem. Alltså det var... På det sättet var det en väldigt bra begravning. Om man då finns bra och dåliga begravningar. Men då tänkte jag... Jag sa till min fru när vi åkte där, fan, Mats skulle ha stannat i Jämtland. Här uppskattades han för den han var. Det hade varit mycket enklare. Då hade han säkert levt också. Tror du? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag.
Men det var en olycka, så det är svårt att...
Jo, men han levde destruktivt på slutet. Alltså efter den här 2009, den här processen. Det var ett destruktivt liv han hade, skulle jag vilja säga.
I år hade gått 10 år sedan Mats och Sundqvist dog. Och jag går omkring på gatorna i ett vintrigt Östersund. Det skrivs inga rubriker i affärspressen längre. Inte i lokalpressen heller för den delen. Men om man börjar fråga Östersundsborna vad de tänker på när man säger Mats namn, ja, då kommer minnena tillbaka.
Han var positiv.
För?
Ja, för hela Jämtland.
Ja, på vilket sätt?
Ja, vad heter det? Han var glad.
Träffade han honom? Eller såg?
Ja, det gjorde jag. Han var alltid glad. Och duktig att sjunga.
Det var det jag tänkte på. Stenbrottet i Marieby. Får vi en sommarkväll när Mats Sundqvist var där.
Och sjöng.
Och sjöng och uppträdde.
Härlig
skärm. Ja, men det är kanon. Han är en riktig, eller var, sån där sällskapsmänniska.
Ja.
Alla tiders kille.
Har ni någon uppfattning om liksom vad han betydde för Jämtland som företagare?
Ja, det tycker jag att han stod upp för Jämtland.
Ja, det gjorde han verkligen.
Han var verkligen jämtlänning.
Ja. Han hade fötterna på jorden. Ja. Han hade den nog i den jämtländska myllan, tror jag.
Ja, 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 det är sorgligt. Mm. Alltså, det som hände.
Det, ja, det var ju väldigt sorgligt det som hände.
Kommer ni ihåg?
Ja, visst. Man tycker ju att det är så onödigt att det ska behöva hända en sån sak.
Ja. Otroligt tragiskt.
Han hade ju mycket mer att ge.
Ja, absolut. Ja.
Det hade han. Ja. Så att... Ja.
Allt det här som var liksom med Carnegie och sådär, när han blev liksom anklagad för att ha fått dem på fall.
Ja.
Minns ni? Det skrevs ju mycket om det.
Mycket.
Ja, hur tänkte ni då?
Ja, men då tänker man så här, då, sådana där gånger är det tragiskt att man är ifrån en mindre ort. För då blir det att alla känner alla. Så är man född och uppvuxen i storstan så kanske inte det blir lika dramatiskt för familjen. Men är man nöss och söndare eller här omkring, då blir det ju väldigt mycket snack. Och det är aldrig bra med snack. Det blir ju fel många gånger. Det kommer liksom in och så blir en annan version till nästa person. Och så blir det de tror och de tänker. Och
det är ju lätt att skylla på andra.
Vet du vad man säger på jämskan? Vet du eller har du hört det? Förstår du vad jag säger?
Om man vet eller om man har hört det?
Eller har du bara hört det, ja. Och på jämska säger man, vet du när, eller har du hört det?
Ja, men jag skulle se det här som en historia som fångar in essensen, eller väldigt många av de liksom kärn förklaringarna och drivkrafterna på finansmarknaden och världsekonomin för den delen under 00-talet och det här hur det kulminerade då med finanskrisen och efterdyningarna till finanskrisen. Så att det är ett väldigt illustrativt exempel på vad som drev på uppgången, hur man tänkte när allting gick upp, vilka risker man tog och varför, och sen varför det gick åt skogen.
Och sen fick han bli symbolen för hur det kan gå. Liksom.
Ja, han blev symbolen för det i Sverige. För att han var en människa av kött och blod som hade det här beteendet då, att ta alla de här riskerna som gjorde att han hamnade på stupstocken. Och sen så gjorde han det då med en motpart som Carnegie som var då, så att säga, tillräckligt liten för att det skulle fälla hela den firman. Hade det här varit en institution som tog samma risker men med Handelsbanken som motpart, då hade vi kanske inte alls hört talas om det här på samma sätt, för att institutionen är för tråkig och grå och Handelsbanken hade kanske inte hotats till sin existens av samma beteende. Men kombinationen att Mats och Sundqvist, människa av kött och blod, det finns en dramatik i hans uppgång och allting som händer, och sen så att han gör det med Carnegie, den här ganska unika firman som också då är liten nog för att liksom tippas av den här kraschen.
Men om man säger Mats och Sundqvist idag till en ekonomijournalist eller någon som rör sig i investmentbankvärlden, så vet alla vem han var.
Alla som var aktiva på den tiden vet det definitivt. Och om yngre förmågor inte känner till det, så skulle jag se det som ett varningstecken att man har glömt bort sin historia.
Du har lyssnat på Kapitalet om Mats O. Sundqvist. De här två programmen är gjorda av mig, Åsa Secker. I Kapitalets redaktion så finns också Gunnar Harrius, Eleonor Alborn och Agnes Wenzel Blank. Slutmixen är gjord av Jesper Hagenborn. Arkivklipp i det här avsnittet kommer från Ekot, P4 Jämtland och P1 Morgon, Sveriges Radio och TV4 Nyhetsmorgon. Investmentbanken Carnegie har tackat nej till att vara med i det här programmet. Vill man läsa mer om Carnegie så rekommenderar jag att man läser Carolina Palutko-Makeus bok. Den heter Det är jag som äger Carnegie. Kapitalet är tillbaka nästa vecka och då handlar det om någonting helt annat. Hej då!